Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, jag heter Henrik Ingvarsson och det är dags för det 19:e avsnittet av intervjupodcasten Varvet runt som görs i samarbete med V75-guiden och Spelarservice. Margareta Valenius Kleberg behöver väl egentligen ingen presentation i Travsverige. Familjen har drivit ett av de största stuterierna i Sverige, Menhammar, i mer än 60 år. Och sedan Margaretas far Olof avled 1970 så blev det hon som tog över verksamheten, Margareta Valenius Kleberg. Hon är också huvudägare i Valenius Rederierna som driver och bemannar en flotta på ungefär 40 fraktfartyg specialiserade på biltransporter mellan olika världsdelar. Men det är alltså hästarna som framförallt varit Margaretas liv. Allt från den första kontakten med djuren ute på Ekerö på 40-talet till segern i Pernambuco med en viss Maharaja för drygt 2 år sedan. Travet pågår ju fortfarande dagligen. Och i största allmänhet är det svårt att värdera hur mycket hon och hennes Menhammar har betytt för den svenska travsporten. Vi har några saker som kanske kräver något slags förtydligande. Vi kommer in lite på politik och presidentkandidaten i USA som vi berör lite kort är såklart Donald Trump. Den Tore som Margareta nämner i avsnittet är hennes nuvarande livskamrat Tore Erkén. Ja, jag har varit glad över alla gäster under våren. Men måste ändå tillstå att jag är lite extra varm och stolt att få säga välkommen till detta avsnitt 19 av Varvet runt med Margareta Valenius Kleberg. Hur mår du?
Tack, jag mår bra.
Ja.
Lite hes, men annars mår jag jättebra.
Ja.
Ja.
Hur har dagen sett ut så långt?
Som vanligt. Telefoner och papper att skriva på och papper att skicka och grejer. Men ja, det är bra. Jag är nöjd.
Mm.
Och jag är jättenöjd att jag kan både prata och säga. Jag fick en stroke här för 4 år sedan. Och var väldigt illa däran. Men har kommit tillbaka på ett jättebra sätt måste jag säga. Det enda är att jag inte är särskilt terränggående längre. Men det är lite svårt med balansen och sådär. Men annars så går det bra.
Ja, hur illa var det då?
Ja, det var jag bara helt förlamad halva jag. Så det vänster sidan var bara borta så att det var. Jag låg ensam i badrummet i 8 timmar så att det var inte särskilt bra. De såg bekymrade ut när jag kom in på sjukhuset. Men de hittade mig på morgonen och det var någon som kom och sa att du har fått en stroke, ja, det vet jag väl. Jo, men jag hade testat liksom. För jag hade min make hade varit sjuk i 12 år. Legat i sängen och kunde varken prata eller...
Du visste direkt vad det handlade om?
Ja, jag visste det. Mm. Men som sagt, jag har fått en andra chans och det är väldigt trevligt.
Mm.
Ja.
Hur mycket jobb har det varit för att komma tillbaka till?
Ja, ibland är det bra att vara envis och det hör jag till dem som är så att... Det har varit bra, men det fortsätter fostra. Jag har vattengympa och så har jag aldrig sjukgymnastik en gång i veckan så att det, man får jobba på.
Det vill jag.
Ja, jättemycket så. Det gjorde ju nytta så att jag hade tur jag fick komma in på Stockholms sjukhem efter att jag hade legat på akuten då. Och det var ju toppen för de bara sätter igång och tränade med detsamma.
Mm. En stor dag igår förstår jag att du fick ett syskon till inte jag bra.
Ja, helt otroligt.
Ja.
Ja, det är spännande. Nu har vi ju fått nästan 30 föl tror jag redan. Vi ska bara få 45 till så att, ja.
Hur ska du beskriva vad är det för pappa till det och så till det som kom igår?
Igår var det Marad, jag tror jag. Jag tror det.
Mm.
Och jag frågade någon i morse och de trodde det också så att, då är det väl så.
Okay.
Vänta, det är fint.
Ja, det känns som att det är väldigt, väldigt mycket som man vill prata med dig om. Och så här. Men jag tänkte att vi skulle börja med den här en viss Paris-söndag för ett par år sedan.
Oj då, ja.
Nu blir det lite dålig radio här kanske, men jag har en bild från den dagen. Vi kan säga att lyssnarna att man, om man googlar Maradja och ditt namn Margareta Wadenius Kleberg så är det den första bilden som kommer upp. Jag vet inte, jag har inte sett så många bilder på någon som ser lyckligare ut än vad du gör här. Vad är det som händer med det här?
Det där som hände, ja, att han vann och jag ville ju inte tro på det för att de hade sagt i högtalaren, för jag har varit i Frankrike några gånger och tittat på trav och en gång hade jag en fransk uppfödning. Men han var ju ägd av en svensk då, var en liten tränare och den där, han vann i något av det här större årgångslopp. Och jag var ju nästan inne i mina kyrkor med detsamma, men jag fick gå tillbaka så det gör jag inte om. Det var inte roligt för han hade blivit diskad, han hade tagit ett extra steg som ingen annan hade sett tror jag, men i alla fall, och det var ju lite, så det var ju som en skämtteckning när man såg att de här flangen eller vad det var då, att de bara flög iväg. Men ja, så jag sa, jag var envis där och alla hoppade runt omkring och sa han vann, ja men det tror jag inte på för när man satt i högtalaren, så då var det ju fantastiskt. Och dåligt väder var det, vet, det var ju förskräckligt smutsigt och kladdigt, men han vann. Helt underbart.
Kan du beskriva känslorna den dagen?
Ja, det är på någonting man bara andas ut och säger, oj, var det inte svårare eller något där. Men det tog ett slag, det tog faktiskt ett några glas champagne lite grann innan jag förstod liksom vidden av det hela. Och det roligaste av allt var att fransmännen själva var så glada för de gillade hästen. Han hade ju varit med och hälsat på 3 år innan.
Ja, han hade verkligen gått.
Ja, där var han och de tyckte om honom och veterinären gillade honom. Hon sa det så här, nu säger jag inte vad jag sa till hästen, men jag sa lycka till, sa hon innan. Då för att jag tycker han är så trevlig. Och det var helt otroligt. För annars är de ju ofta lite sådär små. Njugga kanske. Jag vet när Queen Elvan så var det ju väldigt mycket annonser för grimmor och för keldon och sånt där i deras dagstidning. För de hade ju lämnat väldigt mycket utrymme för att kunna skriva om den franska hästen som var.
Just det.
Och det var ju liksom ingenting med att vara annonser. Det var ju ganska festligt.
Ja, det fanns inget att fylla med.
Nej, det fanns ingenting. Men nu fanns det väldigt mycket att fylla med. Så att det var ju jätteskojigt. Så att det lever jag högt på med Radio. Och så är det ju jätteroligt nu att han har kommit igen som pappa.
Verkligen.
För vi betäckte med honom precis efter att han vunnit till lite uppåt den våren. Tog vi ju, tränade honom och körde hit upp och sådär. Och betäckte med hans första kull för 13.
Just det.
De är 3 nu då. Så det har ju gått väldigt bra. Så att det, hoppas att det håller i sig.
Ja, det är en drömstart nästan.
Ja, det är helt otroligt. Och så att stona går så bra också. Det är jätteroligt att man.
Men du var inne på fransmännen att de tog till sig Maradja och det känns ju som att ingen häst i den svenska travhistorien kan passa.
Nej, nästan inte. Jag försökte pipa lite lätt att man kanske skulle kunna få tillgång till franska stamboken, men där var det blankt nej. Det är bara, tycker jag, det skulle vara så vaskigt att de som har vunnit Prix skulle få täcka några stor faktiskt i Frankrike. Men det har ju kommit faktiskt fransmän som har betäckt här uppe. Men då får de ju ha hästarna i träning här i Sverige först. Så går de ner som utländska.
Just det. Vad var det med honom som gjorde att så många tog till sig honom? Till sin
jag vet hjärta? Inte. Det är en underbar häst. Va? Han är ju trevlig och låter sig klappas och titta på. Han bråkar inte och gör ingenting sånt där. Så att han.
Minns du honom som föll?
Vem?
Hur han var som föll, Maradja?
Ja, han var trevlig. Allmänhet så här lite som. Hans följare, de är lite framåt och sådär och de tycker det är kul att hälsa på honom. Väldigt öppet. Jag vet att Lisa då som skötte Maradja, så att hon jobbar ju här ute hos Yttersland fortfarande. Hon kommer ju ner och hälsa på honom nästan varje dag.
Okay.
Och då har vi sagt att hon är välkommen. Och sen i början då när han var här uppe som på heltid som avelsing så fick hon vara här uppe med honom. För jag tror att det är viktigt att de känner att det är någon de litar på. Men hon har en avkomma till honom som hon har döpt till Lillmarre.
Okay.
Och han vann förra veckan.
Just det.
Andra starten, första starten så höll på att sluta i katastrofer. Då var det en orutinerad häst innanför honom som bara gick rakt ut i sista kurvan. Och det kunde ju hänt vad som helst som inte början hade varit vaken och dra i tarmarna ordentligt. Men, ja. Lätt gjort att det händer grejer. Men han, det fastnade inte i huvudet på hästen, utan han visste bara vad bolinjen var. Så att, det var kul.
Ja, det var bra att Viking Kronos kom hit. Var det 2004, va?
Ja, just det. Det var Ludde som behövde pengar, tror jag. Det var jätteroligt. Han ringde till mig och frågade om det var intressant. Ja, sa jag. Men jag kan inte säga så mycket mer just nu, sa jag, för att jag skulle åka någonstans ut i världen. Och sen, det var då som någon började starta riktigt ordentligt, vilken kronoshästarna, så alltså, riktigt att börja gå. Så att jag ringde till Ludde sen när jag kom hem att stod erbjudande kvar. Jo, vissa. Och det tycker jag hedrar honom kolossalt, för att han kunde hitta på någonting annat under tiden, eftersom hästen kom ut till oss. Och var ju fan otrolig och har ju hjälpt oss här med olika avkommor. Mm. Gud, det var ju med viss sorg i hjärtat att jag upptäckte att vi hade vårt kontrakt. Hade vi ju skrivit att när han skulle pensioneras så skulle han tillbaka till Vond. Och det var väl fint att då jag var hälsade på hästen i, han var 21 år här i öst. Alltså det var ju toppenbra.
Ja, jag såg och träffade honom också förra
året. Han får ju liksom all uppmärksamhet som han ska ha. Men de är ju roliga andra, det är som han hade också de... De vill ju att man uppträder på ett visst sätt med dem, med lite lagom sån där hövlighet och så. Men de är härliga, de här fina hästarna. Det är väldigt skojigt.
Mm. Och fick träff med mamma Chilikan där.
Ja, det är också skojigt. Ja. Och den köpte jag då. Det var ju ägaren ringde och till Chilikan och frågade om jag var intresserad. Och Stefan Hultman kände till henne och hade träning bland annat, tror jag, nere.
Ja, just det.
Och då sa vi det, om du gör det, för att egentligen får jag inte köpa en massa ston för att jag har för många. Men det, på den vägen är det. Det var ju väldigt lyckat.
Det får man säga.
Ja.
Ja, det föds ju många hästar varje år. Liksom. Hur många har du kontakt med alla?
För? Nej, jag följer dem ju liksom, att jag tittar på när de startar och sådana där grejer och så, men...
Följer du med så du följer alla starter som följer du alla starter?
Ja, jag vet ju så här. Jag tittar ju alltid det sista jag gör innan jag somnar, att jag tittar på text-tv, tittar vem som har vunnit och så. Mm. Det står ju bara ettan då, så att man får ju ha i huvudet vilket nummer de hade, om det om möjligtvis blivit tvåa, alltså, men det är roligare att vinna än att vara tvåa. Det är jättekul. Mm. Det har gått väldigt bra så det gör vi. Och sen så kan man titta på datorn nästa dag och då står det ju vilka av våra som har fått sprungit in pengar, ibland är det mycket pengar, ibland är det inte så många, men man vet att de försöker i alla fall. Mm. Ja, det är jätteskoj. Jag är, som du vet, biten av det här. Mm. Och det var roligt i samband med Frida Merik, så hade vi, har ju på våren så när vi har mycket att göra med hingstarna och allt så här, så har vi en extra veterinär. Han är från Mallorca. Han är naturligtvis katolik och han viskade till mig att han hade varit inne i Notre Dame och bett en liten bön då innan loppet. Tycker jag var snyggt gjort.
Inför
Prix d'Amérique.
Ja, okay.
Ja. Så
snyggt.
Det var spännande, det var jättekul. Och alla var på tårna.
Ja.
Ja.
Mm. Många topphästar har ju varit genom åren. Vi vet inte vad vi ska nämna. Energetic from above, Naglo. Jade Educose, Lag Detector, Pine Dust, Maradja såklart.
Ja.
Och sen äldre namn som Soot Sweet, Big Noon.
Totoka, ja.
Har du någon riktig favorit?
From above.
Är det?
Ja, det är konstigt alltså. Men det är en prestation som han gjorde att vinna både kriteriet och derbyt. Och sen Elitloppet året efter, det tycker jag. Det är toppet utav allt, och just att han visar ju också att han har nedärvt sitt goda huvud, löphuvud som det heter. Så att han, jag gråter fortfarande när jag ser den där filmsnutten när han vann Breeders' Crown.
Så det är det så att det slår nästan de andra vinsterna just när du liksom tittar tillbaka?
Ja, absolut. Ja. Så det, fast, men han är ju naturligtvis favorit, men Maradja är också favorit, och det är roligt, jag tycker det är så underbart när vi har möjlighet att få lansera dem som egna hingstar här. Mm. Menar man, det är helt fantastiskt att följa med dem sen. Har vi en som heter Joko som inte är så dum heller. Så det börjar bli ganska många. Jag tror vi har 6 stycken här. Som...
Det finns en speciell historia med mamman där, va? Till From Above.
Ja, det är det. Det är bara för han heter From Above. Henne köpte jag som föl när den här Stony Creek i Kentucky lades ner. Och jag hade gått och kika på den där hästen, för vi var ju där nere ganska mycket och sådär. Men hon blev ju så vansinnigt dyr. Och dollarn var dyr, det var inte bra alls. Och jag vet att jag ringde hem och sa att nu har jag gjort något dumt här. Ja, ja. Så det går väl över det. Och hon blev ju bästa tvåårsstor i USA. Då tjänade vi en massa pengar. Det var ju till stor glädje för oss också allihopa. Och så där. Och sen så ringer Stanley Dancer på hösten när hon var 3 år. Att det är någonting som inte stämmer. Jag har haft veterinären och nu har de kollat. Och de har kommit fram till att hon har cancer i ett ben. Ja, så är det. Det är sånt där som man vet att det händer. Och så, men så hade jag doktor Ullberg här ute, han var nere i tävlingsstallet tror jag, och vi satt och pratade. Så han sa, ja, det är inte säkert att det är en rätt diagnos, sa han, men jag menar, det behöver inte vara så farligt. Och de hade föreslagit att vi skulle amputera benet i Amerika. Jag tänkte, det blir trevligt att ha en trebent häst, och det går ju inte vidare värt, eller så skulle det vara cytostatika och du vet, cellgifter och sånt där. Så hade aldrig så här en häst som har varit med så mycket glädje. Det gör jag inte bara. Så att det enda jag kan tänka mig är att man ändrar på hormonbalansen eller något sånt där, om det skulle hjälpa. Så att jag pratade med Stanleys tävlingsveterinär som hade en gård ute i New Jersey och frågade om inte hästen kunde få gå där ute i en hage så han kunde titta på henne varje dag. För att hon såg okej ut. Det var inte något fel. Hon går rund och god och glad. Och så när man sa att om hon börjar tappa hår eller inte vill äta så får du höra av det och så tar vi bort henne bara helt enkelt. För då får hon gå upp i himlen istället. Men däremot så tycker jag så vi åkte till Ambro Gold som fanns i närheten. Och hon blev dräktig. Och det var ju fantastiskt. Och sen så får hon en storföl som hade ena benet låstet. Så att hon var ju inte så där jättefräsch, men i alla fall så fick hon leva och så gick hon ner till Pelle. Så var Pelle Eriksson och kördes in. Och tyckte att det var roligast att få springa på banan, träningsbanan. Det tyckte hon var kul. Hon kom ju aldrig till start, det visste vi. För hon kunde inte gå 22 en gång. Så att, men kom jag på att jag hade en hingst där hemma i Sverige med 4 stadiga ben och mycket muskler. Och det var sot, så jag tänkte att jag flyger hem henne så får hon täckas med. Så hon fick namnet naturligtvis Gift from Hell.
Just det.
För det var hon ju.
Mm. Mamman hette Super...
Super Nice, nice. Ja, den bedöpte jag själv för den hade inget namn som föll. Men den var ju efter Super Bowl, ja. Så att det var ju kul.
Just det.
Och den här familjen ute med de här pilotåk och hela. Så att hon heter Super Nice, det var ju ett bra namn.
Mm.
Men just lilla Gift from Heaven, och hon gick här till förra året så fick hon slippa och leva längre. För hon, okay. hon hade ont i sitt ben så småningom, så hon fick mycket smärtsbeteende. Men hon har också varit bra. Hon blev sån här elito, heter det väl?
Ja, just det.
Ja. Mm. Miljonärer och sånt. Att det var en förtjusande häst.
Mm. Och till slut så blev det framöver av i alla fall. Så
ja,
att,
det
är små marginaler.
Ja, det är ja, just det.
Men jag vet att du var väldigt förtjust i Smoking Yankee också.
Ja.
Vad var det med honom?
Nej, han var så mysig. Han var snäll och trevlig. Och han var rolig häst, för han kom hit. Han var ju 4 då 2-åring i USA. Och även 3 år, men 2-åring var han ju bäst som. Så att, och så kom han hit och så bara åker man ut i en hage. Och där får man stå och vänta. Han började se ledsen ut. Och tänkte att måste ta någon veterinär som tittar på honom. Ja, han kan behöva nog sällskap, sa hon. Det var Knutsons dotter som... Jag tror jag har någon pony som skulle passa här, så vi hade tog hit en vallacken pony som var sån där prickig, så det var ingen som ville ha honom i närheten. Men Smoking och han kom ju väl överens, och denna pony hette Pullman, var han döpt till. Och han gick och ställde sig under magen på Smoking när det regnade. Liksom, okay. Han var med, och Smoking var lite, han var lite fånig, för han var lite sådär, han ville inte. Så han skulle få spruta, så skulle man ge ponyn först, och så gick det bra.
Ja.
Och jag minns så väl att sen bröt Smoking benet här ute faktiskt en vår. Och då var Norman Wooler som ägde hingstarna här. Han var här och gudskelov att han var det, för att det var ju inte roligt att tala om att han stod i en hake där. Och bara täckte ut, och vi fick åka hästambulans, och så fick vi åka upp, och då fick de ta med Pullman upp till skolan. Och sen var man tvungen att åka hem ensam och det var något förskräckligt. Jag tror han skrek i 3 veckor, dag och natt. Det var hemskt och vi försökte då med lilla Polman att det skulle någon annan häst, men de var elaka mot honom för han var prick. Han såg ju konstigt ut så det tyckte de inte om, men däremot så förbarmade sig Express Rider över honom.
Okej.
Okay. Och det var ju också kul och då var det tyst och lugnt. Ja, det var förskräckligt alltså det. Men de har känslor och de hade fått bära ombord honom på hästbussen på gången då.
Ja.
Så att det,
fascinerande.
Ja, det är förskräckligt. Det är sånt där är hemskt, men det är sånt som man måste veta när man tar ansvar för djur, så får man ju också veta att det finns en annan sida av det hela.
Ja.
Men
det är inte alla som kanske har den.
Nej, jag vet inte. När jag tänkte på det, vi slaktar aldrig en häst där ute. Och om de ska åka någonstans sista gången så kör vi inte till slakt, utan att antingen så får nödslakten komma hit eller så får veterinär avliva de här ute, så vi aldrig att de går till slakt, utan nej, att det klarar vi.
Just det.
Och jag vet att ibland så är det gamla son som egentligen är pensionerade, man märker att de har svårt att gå, då brukar de få en sista skön sommar och sen tar vi bort dem innan det blir halt. Jag tycker jag klarar inte det där, för att om de ska gå och bryta benen också, det tycker jag vore grymt.
Mm.
Så att, och för ibland har det varit så att vi har haft tre, fyra stycken då samlade en hag och jag går och blundar när jag går förbi. Jag skäms liksom att man vet att man har talat om att
nu är
det dags.
Ja.
Och så vet man inte riktigt när den nedslakten kan komma, utan då brukar de ringa någon dag innan att imorgon har vi tid och så.
Det är smärta.
Ja, men det är fint sätt att säga ju till gamla vänner.
Mm.
Soso fick somna i sin egen bok, så tycker jag var fint, för han orkar inte resa på sig.
Okej. Hur gammal blev han?
32.
Står staty här utanför.
Ja. Och det är den här silversmeden Janne Lundgren som har gjort det. Där har du en liten mini.
Just det,
och han gick in i hagen till honom, för Sotsot var ingen elak häst, men man skulle behandla honom med respekt. Och man fick inte vara dum mot honom, för då var han dum tillbaka. Sådär. Och Janne var inne och mätte och vet alla att det är liksom exakt en kopia av hästen, men den är hälften så stor bara.
Okej.
Det är ganska kul.
Ja.
Så att den står där och där ligger nu. Sotsot ligger begravd där. Laskan står det, så man får inte gräva ner hästen längre.
Nej.
Gnom finns här ute i backen och han begravdes där. På den tiden behövde han inte ha någon tillstånd för rutan. Han ligger uppe i backen och var precis där han gick i sin hagen utanför. Så att, ganska fint.
Verkligen. Ja, vi återkommer till hästarna, men jag skulle vilja, hur skulle du beskriva din uppväxt?
Ja, jag har inget att klaga på, tycker jag. Nej, jag är väldigt vanlig, tycker jag.
Mm. Född på Södermalm.
Född på Södermalm och uppvuxen där. Och bodde där tills jag gifte mig. Och flyttade vi till Lidingö. För att det var inte tal om att flytta hit ut till Menhammar. Det var ju alltså på weekends och somrar och sommarlov och sådär. För att jag menar, så småningom fick jag 3 barn och de gick i skola på Lidingö. Och jag tyckte det var viktigt att de skulle kunna cykla hem på sådana här, vad heter det? Håltimmar. Så att jag hade alltid kylskåpet fullt med bullar och grejer och smörgåsar, så kunde jag ta med sig kompisar hem och cykla hem och äta en bit eller ha det trevligt. Så att det var viktigt, tycker jag, för att det är lite långt ifrån stan det här.
Ja, det är det ju.
Ja, faktiskt. Men jag har ju barnbarn som går i skola här ute, så det går ju jättebra.
Mm.
Och de är lyckliga att uppleva en sån här liten B-skola till att börja med. Det är ju fantastiskt med svenska flaggan på avslutningar och ballonger och fint värre. Så att det är skojigt, men då går de i lite högre stadium och får åka. Och sen så nästa gång är det väl stan de som gäller. Men det finns bussar och det går allting.
Mm. Ja. Vad var Söder för en plats på den tiden?
Ja, det var 2 delar av Söder. Det var dels det här lite finare gamla Söder med mycket äldre människor som liksom var väl liksom väldigt blå då, skulle jag tänka mig. Och så var det mera konstnärliga kvarter som var väldigt röda. Men det var en härlig blandning på något sätt. Jag gick på skola där uppe tills jag skulle upp i gymnasiet och valde jag bort Söder för att jag var tvungen att gå långt till spårvagnen. Jag gick i ringarna, gick jag upp i Tegnelunden.
Okej.
Privatskola, jag vet inte om den heter Wallinlinska, den heter Stockholms enskilda nu tror jag. Men där åkte vi i treans spårvagn. Och vi var väl 4 eller 5 tjejer på vägen och det har alltid varit bra på att organisera så att vi läste en läxa var.
Okej.
Väldigt bra, men olika läxor varje dag då. Men så tog det en halvtimme att åka. Så vi kunde liksom dela med oss vad vi hade kommit fram till. Det var jättekul faktiskt. Mm. Jag bodde alltid ut efter den här vägen så att det gick jättebra.
Mm. Ja. Men bodde ni i den blå eller röda delen då på Söder?
Ja, jag vill säga vid Mariatorget bodde vi vid. Det heter, och då Fredrikstorget heter på den sidan. Sidan med pappa blev väldigt glad när det döptes till Mariatorget och hans mamma hette Maria.
Okay.
Men det var Fornsgatan.
Mm. Just
det. Det var en liten plan. Det var en speciell, det var som en småstad faktiskt, som alla små affärer runt omkring och allting satt.
Föräldrarna var Olof och Signe och du var enda barnet, va?
Mm.
Varför blev det så?
Ja, och pappa hade ju en rörelse som började 1934. Mm. Jag är född 37 själv. Och det var kontor i huset. Blev det så småningom. Flyttade in i det här huset vid Mariatorget 44. Och ja, sen så åkte vi hit på... Pappa köpte det här 47. Så att vi har 4 menarmar stuteri då. För han ville att fina ston skulle ha någonstans utav vägen. Och även Bignon som var väl Sixlot. Gud, det tyckte han var... Det var inte så säkert att man fick köpa en gård på den tiden. Man skulle vara i bonde eller något liknande, men... Och väldigt många sa nej, men så det var tydligen jordbruksministern sa att Valenius var en bra karl så han ska ha gården. Kunde gå till på det sättet.
Ja,
det var det vi är väldigt glada för. Så att då var det, början var det en byggarbetsplats här. Vi byggde om alla arbetarbostäder som det hette vackert på den tiden. Och så byggde vi en nytt stall. Och det var bara kossor här. Det var mjölkbesättning. Och de fanns kvar ända tills... lagårdsförmans fru gick i pension, upptäckte vi att då fick man inte ha bara 2 personer, det var så många djur, utan det skulle vara fler. Och då så såldes de här fina kossorna till Liv. Det var ju lite tråkigt, men vi har kossor fortfarande, men det är sådana biffdjur som håller sjöbetena öppna och fina. De är så trevliga de också, så att det...
Hur såg det ut i övrigt då? Liksom...
Det var ganska nedgånget, tror jag. Så det sista huset som gjorde så nu var här, där jag bor nu. Och du vet, det fanns 1 badrum i hela huset. Det var liksom väldigt, så där som det kan bli. Men jag vet att det var massor med fina grejer i huset. Det hängde frislappar på allting och så hade vi någon polis som bodde här som... visade då, så att det var en auktion som pågick under med berivning under tiden, så att jag tror att de nästan fick in vad de var ner på alla reparationer, tror jag. Men det är kul, en och annan sak, så det var väldigt mörkt var det. De här fönstren här på sidan och de var sådana blindfönster, så det var jättemörkt här inne och murrigt.
Okay.
Men det har blivit ljust och fint.
Ja, det är väldigt vackert.
Ja. Och när min mamma gick bort 93, då flyttade vi hit ut faktiskt. Jag och min man alltså. Ja, och då hade barnen blivit så pass stora så de kunde ta sig till skolor och sånt själva. Min äldste son är utbildad jordbrukare. Nu är det väldigt skojigt för att han numera är bas för Valeniusrederierna och hela den koncernen. Han sa att det var den bästa utbildningen han har fått liksom, att jobba med alla här ute på. Hans flickor är ju väldigt duktiga att rida. De rider dressyr och den yngsta har... Och Ingeborg i juniorlandslaget nu. Har varit nere i Holland och tävlat här i förra veckan. Så att det är hästar där också.
Ja.
Och min dotter Annika har 2 barn och de rider också. Men de rider såna här morganhästar. Och det är ju lite mer
som
det är morganhäst. Det är en sorts häst som Hon lyfter på benen väldigt högt i Amerika. De är grunden till en till travarrasarna, tror jag.
Okay.
Och de används också mycket som quarterhästar och sådär. Jagar boskap och sådär. Så mm. Det finns hästar på båda sidorna. Det är mm. väldigt, väldigt roligt.
Hur började det med Olof och hur kom Valenius rederierna till liksom?
Rederierna?
Ja, rederiet.
Ja, jo, pappa började med att köpa vegetabiliska oljor. Och så köpte han tomfat och så fick han och så kördes väl ut på lastbilar eller något sånt hit och dit. Och så fick han någon kontrakt med Karlshamns oljefabrik.
Jag kommer från Karlshamn faktiskt.
Ja, jag gör det bra. Det var jag. Och det...
Sojan.
Ja, det är Sojan. Det heter Rederiet heter Soja.
Mm.
Rederiexbolaget Soja. Det första, det var någon som sa det verkar ju dumt att bara forsla fyllda tomfat. Så det är bättre att du köper en båt. Och så gjordes det. Och det blev tydligen någon sån där som var ganska skruttig båt från början. Men... Den var lite rostig tror jag, så det lär, sekreteraren lär ha kunnat sluta sig någonstans och det blev en buckla i plåten, så det var inte så bra. Men det blev i alla fall en tankbåt och sen blev det flera tankbåtar. Den första han byggde själv hette Soja 3 och hon ligger numera ute på Gåshaga på Lidingö och är alltså ett konferensfartyg för rederiet faktiskt. Man kan inte bo på henne, men vi kan åka ut i skärgården och sådär. Och man kan äta lunch och middag och sitta och konferera. Väldigt trevligt. Och det, ja. Det har vi för eget bruk bara. Och gäster som kommer. Och vi hittade den nedgången till 1000 i Hammarby. Eller borta i Liljonsbron. Då kom som de där.
Okay.
Konstig grej. Det var någon som förstod sig på det. Som såg vad det var för sort. Åt och vi skickade rask ner någon kille som cyklade ner. Och skulle titta på det här. Det var en intressant båt. Så jag försökte köpa den för att jag skulle... ha någon form av jubileum så när jag skulle fylla år. Då skulle de ge den till mig, tyckte de var roligt. Och det var ju lite diskussioner där förstås. För han anade vem som var ute naturligtvis efter det här. Båten då, så att den blev mycket dyrare än vad som var tänkt. Men han ville ha en annan båt som han kunde bo på. Och den letade igenom alla. Och i alla fall så fick vi henne till slut. Och jag har fått göra henne i ordning helt och hållet. Hon är väldigt sjöduglig och väldigt sådär.
Är det den ni har de här elitlopps...
Ja, just det, bland annat. Ja, just det.
Tillställningarna på.
Ja,
just det.
Man får bara vara 40 mot dem. På orden förra året så hade vi henne och en annan den här som vi brukar ha. För att det är de, alltså, om de ligger vid brygga får man gärna ha kalas. Många fler men bara ut och åka ombord får man bara 40 ombord på Soja 3. Så vi brukar ha någon ifrån vaktbolaget också som kommer... Ja, det är ju roligt. Det är ju en fin historia när man åker in till Stockholm på kvällen. Det är fantastiskt.
Verkligen.
Slutet på maj. Det är oslagbart faktiskt. Det uttalar alla våra vänner, hästvänner och alla som liksom har varit med tycker det där är fantastiskt.
De är heta de där platserna helt enkelt.
Ja, de är det.
Ja.
De är det.
Mm.
Och det är väldigt svårt att säga nej. Har man väl sagt ja så vill de gärna komma tillbaka.
Ja, just det. Ja. Hästarna för din pappa Olof, de kom, vad jag förstår, in i bilden på Brunnsviken från början, att han började
gå. Jag tror det, att det var Solvalla söndag.
Just det. Mm.
Och han var ju ordförande på Solvalla när han gick bort.
Just det.
1970 dog han.
Mm.
68 år gammal då.
Var det Ova? Alltså, var det
ja,
det var,
ja, både och. Va? Det var det. Han hade ju doktorns order att ta det lugnare, men det var inte så det enda lugn han tog var att han satte in en schäslong på kontoret så han kunde gå och sträcka ut sig någon gång. Men annars var det full fart och de hade ju åkt samma år han dog. Så hade han varit i Japan tror jag 2 eller 3 gånger. Så det var nog lite jobbigt. Men, ja. Men han hade aldrig klarat av att inte få vara aktiv tror jag. Så att, ja.
Han dog mitt i språnget kan man säga.
Vem?
Han dog mitt i språnget kan
ja,
man säga.
Verkligen, verkligen, ja,
verkligen.
Ja. Ja. Jag vet, ja. Det var ju stor förvirring. Alla tyckte det var så hemskt. Vuxna, hans vuxna medarbetare, de grät. Jag kommer ihåg att jag tog emot upp i våningen. Då, så att det var en lördag han gick bort och det fanns ju inte fax och telefoner och sånt där. Så att vi skulle tala lösket med medarbetare på måndag morgon då. Det var väl förskräckligt liksom. Jag vet inte vad jag hade fick såna ingivelser till han affäret. Nu tar vi det lugnt för han har varit bortrest förut. Och det har gått bra så alltså, nu får vi göra som vi låtsas att han är bortrest tills vidare. Och det är han fortfarande.
Okay.
Ja, men det, ja, för det var ju ett stort ansvar. Men både mamma och jag var ju övertygade om att vi skulle fortsätta. Så att...
Det var ingen, aldrig någon tvekan?
Nej, nej. När vi hade så mycket ansvar för väldigt många människor så... Och deras familjer och sådär. Så det var inte tal om det.
Nej.
Och det har gått bra.
Mm. Och även att du var den som tog över Menhammar då kan man säga.
Mm.
Men det är ganska få ston.
Ja, det var ju den enklaste att skära ner på. Så var det ju att sälja ston och sådär. Så vi sa att vi valde 12 så bestämde vi. Och så säljde vi resten. Och det var ju liksom man upptäckte efter något år att det var ju jättedumt alltså, för det var ju alldeles för lite, kanske blev 6 eller 7 föl och det blev ju liksom aldrig någon omfattning av det, så att till min glädje så hade jag möjlighet att köpa Erva Scout där hon hade vunnit storchampionatet. Det var det första stora skaffade själv.
Just det, 1970, vad är det? 73-74
någonting.
Ja. Just det.
Och det var ju kul. Och då hade jag tyvärr köpt den av Gotte Byberg uppe i Nordingrå. Och det var med Närvastammen. Så att det var ju... Och jag frågade om, han inte fick, om jag fick fortsätta tävla med henne. Jo, jag fick fortsätta tävla med henne till årets slut. Och sen så hade såg han att hon var anmäld till något lopp den 29 december eller något sånt där. Så ringde telefon. Jo, ja, det är hennes sista start. Det är bara så, men... Och hon gjorde ju väldigt bra ifrån sig, så att hon vann ju mer än vad man trodde. För att ibland är det risk för att när man har vunnit väldigt mycket pengar att det liksom blir stopp där. Men hon knatade på. Och sen så blev ju hon grundmamma då till en massa olika trevliga hästar. Bland annat de här whiskyhästarna. Hon fick ju Licorice och så fick hon det. Och så blev det ju hela. Så att det...
Hon var viktig liksom i uppstarten där igen.
Men,
hon var väldigt viktig då i uppstarten.
Ja, det var hon. Ja, absolut, jo. Mm. Så att hon är... Och det var en av de där som jag tyckte var hemskt att gå till förbi när vi hade bestämt att hon skulle sluta sina dagar. Det var förskräckligt. Jag ville inte titta på henne. Mm. De gick en haga borta i trädgården på andra sidan.
Mm. Hur gammal blev hon?
Inte så gammal, men hon blev svankryggig och sådär.
Mm.
Alltså... Jag har alla stolarna där borta bakom ryggen på dig så jag kan titta vilka datum och hur.
Ja. Men hur gick tankarna då när du tog över? Då liksom...
Nej, du vet, det fanns liksom inga pengar till att fortsätta med hästarna för att det var ju det enda som man kunde skära ner på egentligen. Men det skulle vara arvsskatter på den tiden och det var ju elände så att det var liksom bara att bita i det sura äpplet så att... Nu har vi kommit upp i drygt 150 stol.
Ja, det var ju ett klassiskt citat för några år sedan.
Ja, de säger
att du hade 150 igen.
Ja, jag var tvungen att sälja en, tror jag.
Ja, för 150 kan jag inte ha.
Ja, ja.
Men det är där ungefär som ni ligger nu, konstant.
Ja, det ligger, men de är inte aktiva. Många av dem är ju inte aktiva. Utan en del är pensionärer, en del är lite för unga kanske. En del använder vi som såna här... Världstomare. Det är kul.
Mm.
Ja, du räknade upp en massa fina hästar där som vi hade. Och det var ju roligt med Eller och NR1 tycker jag. Jätteroligt. Det var ju Jonas, min son, äldste son. Då han fick för sig att han skulle äga hästar. Eftersom jag då mest samlade på ston så skulle han ha hingst. Och så hade vi 2 fina hästar till salen. Den ena hette Eller och den andra hette Energetic. Och Jonas var bortrest någonstans och Stefan skulle ropa in. Och han kunde inte bestämma sig så han köpte båda. Och så skulle han liksom förklara för Jonas att han fick ta vilken han ville. Men Jonas sa, då tar jag båda. Så han, de var inte särskilt dyra men båda blev miljonärer. Det tycker jag är en fantastisk början på en karriär som hästägare.
Mm, verkligen.
Nästan levorna då så det var ju jättekul.
Ja, den är lite bortglömd nästan.
Ja, han blev arg på gamla dagar så att...
Ah, okay.
Så vågar vi inte ha kvar.
Okay.
Som hingst eller så. Så att han, och energetik var krosid så att den gick inte heller att tacka med. Men han är provhingst uppe på Norrby tror jag, så att det fungerar bra.
Just det. Hur ser du på uppfödningen i Sverige rent allmänt för dagen?
Ja, vi är ju duktiga, alltså det är ju, men jag tycker jag har ju varnat för att det blir hästbrist. Och det är väl på gång när man nu ser att det är ett lopp med 6 och 7 hästar.
Ja. Är du orolig?
Nej, det kan, ja, jag vet inte. Det brukar ju ordna sig så småningom, men det är ju inte roligt. Om det blir ju inget spel eller om det är bara 6-7 hästar. Så att jag tror att det lever jag. Så de får säga vad de vill, men det är ju viktigt med att det spelas.
Så är det.
Ja, man kan ju hoppas att det finns en efterfrågan nu på de hästar som är kvar. Och jag tycker vi är så duktiga i det här landet med god kvalitet och står oss väldigt bra i konkurrensen.
Uppföljningen har ju minskat stadigt.
Men det kan man ju förstå liksom, inte av ekonomiska skäl. Det är ju inte kul att göra en häst som har kostat 100 och så får du 25, du vet, när du väl säljer. Det är ju förskräckligt. Jag är så ledsen varje gång efter auktionerna med de som kommer fina hästar som har putsat och grejat och donat med. Så får de inte ett bud en gång. Det tycker jag är så förskräckligt.
Det är ont i uppförda hjärtat.
Nej, och då förstår man ju att folk ger upp till slut. Det borde jag som envis och har haft möjlighet att vara det också.
Du slog också hårt också för de här 20-procentiga uppförda premierna också.
Ja, det var ju väl på det. Tack ska du ha. Det var ju roligt. Jag upptäckte ju där att det var ju de flesta uppförda premierna, de klassiska loppen. De kom ju från insatserna. Och då hade vi en massa hästar då som egentligen hade rätt till 10-procentiga uppförda premier. Och det gick faktiskt igenom.
Fick du slåss länge?
Ja, man fick slåss. Det som man är med så brukar folk ge upp till slut. Så att det,
okay.
Det är bra. Och det är i alla fall, de insåg väl att det låg något i det kanske. Även kvinnor kan vara logiska ibland.
Du låg på plats 68, har jag läst mig till, när Veckans Affär listade 136 miljardärer i 2013. Var en förmögenhet på 2,5 miljarder kronor.
Ja, det är väl fartygen antagligen. Ja, det är klart att det.
Vad betyder pengar för dig?
Det är väldigt bra, och jag är väldigt tacksam för att jag har fått dem. Men jag menar, egentligen så är det ju inte prislappar på allting. Men det då min pappa sa alltid att pengar ska arbeta. Och det har jag lärt mig, och det tycker jag de ska göra faktiskt. Jag går inte och köper en massa. Jag köper kläder och sånt där, men jag har dem väldigt länge. Den här jackan hade jag på mig när jag visade upp sot en gång. Och det måste vara, det måste vara jättelänge sedan. Så att det är så, men det är bra att de finns. Bra för det. Det kan ju gå ut till överdrift på en del ställen kanske. Men så ska man ju inte glömma bort att det finns väldigt många människor idag som har det. Dåligt. Jag mår så dåligt med de här stackars flyktingarna. Jag förstår inte att hur man kan ha mag och skicka tillbaka dem när de har lidit så för att komma dit de ska. Jag tycker det är hemskt. Det är klart att jag vill vara för snälla från början, men man kan inte bara ändra från en dag till en annan.
Nej.
Tycker jag.
Du gillar inte det som händer nyligen med
jag tycker det är förskräckligt. Stoppet. Jag tycker det är förskräckligt. Det är svårt att komma med någon annan medicin, men det är ju liksom. Och vi har haft invandring. Vi hade ju en massa människor som hjälpte oss med gruvorna för några hundra år sedan eller något sådär, så att det är ganska bra bara folk får jobb.
Och viktigt, även på 60-talet var det väl viktigt med arbetsinvandringen som,
visst. Så att det, men jag är ingen politiker så att jag kan inte uttala mig.
Men du ser det på samhällets förändring från genom decennierna.
Ja, man blir lite skrämd faktiskt. Jag säger, man blir ju väldigt skrämd när man är i Amerika, tycker jag nu, att det är sådana här företeelser som den här ena presidentkandidaten där, att de kan överhuvudtaget komma så långt. Det verkar inte klokt.
Nej. Som vill bygga murar.
Ja, kan man ju roa sig med själv. Det verkar ju inte. Jag läste att han skulle bli snäll när han blev president. Han hade sagt igår att han skulle bli snällare när han hade blivit president, men jag tror inte vi ska ta chansen. Jag tror inte det heller faktiskt. Verkar inte klokt. Ja, det ska vi inte prata om nu.
Nej. Ska vi prata om gården i Kentucky istället? Vad Jag läste någon gång att du har sagt att det är nästan den vackraste plats på jorden.
Ja, det är en av dem. Det
ja.
Påminner mycket om Menhammar, men de har en krik, en sån här älv eller vad det är för någonting som går, men annars är det inget vatten. Men det är otroligt vackert, och jag fick ju glädjen då, eftersom jag kände de här herrarna Jonsson och Olof väldigt väl, så fick jag ju vara där väldigt mycket.
När var det?
Ja, det var ju 30 år sedan, drygt 30 år sedan. Men sen när de sålde gården då, så, eller ville sälja den då, la ner sin verksamhet, så frågade de mig om inte jag skulle köpa den. Nej, så jag har en gård i Sverige, och det, en gård måste man nästan vara på varje dag för att det ska fungera. Och det är lite långt att åka över här, men hur det var så hade de fått ett bud på gården efter mycket om och men, som de höll på att ta. Och då, var det, då skulle det bara säljas till någon sån här fastighetshaj som skulle bygga hus och exploatera det hela. Och då så sa jag, det var en fredag tror jag, så kan jag inte få till måndag morgon på mig att fundera och eventuellt få köpa det för det pris som jag har fått. Och det lät de mig göra, så att jag fick slå sönder plånboken och se om, eller inte plånboken men lagisen, och se om det skulle kunna gå att köpa den. Och det gick, och jag är jätteglad för det, för att jag visste ju hur gården var. Den var upphållen med väldigt mycket färg, måla färg.
Okay.
Och det är liksom alla staket behövdes göra om, alla vägar skulle byggas om. Men det var så värdefullt mark, tycker jag. Det är minst, inte mindre 6 Hambletonvinnare som har vuxit upp där. Och den var ju
vad heter stället?
Stoner Creek.
Just det.
Stoner Creek. Mm. Och
Norman Woolworth är det som.
Ja, Norman Woolworth, och han heter Mr. Johnston, de ägde det tillsammans. Och det, jag menar, det kostar pengar att gå där och reparera och grejer och sådär, så att vi satt igång och göra svensk standard på alla hus där folk bor som jobbar. Och jag har aldrig förstått det här att man ska bo sämre bara för att man är anställd, utan att man ska nog kunna så att där. Jag är lite rödprickig, så, men det är väl bra. Och där det var all mögel gick, skulle bort ur alla badrum och kök och sånt där. Det fyrrustades upp, och så rustade vi upp stallarna, och så byggde vi nya staket överallt och allt sånt där. Och då, jag har ju haft tur, för att jag plockade ut en pension på grund av ålder då, bland annat. Och sen, fast jag jobbar fortfarande, och då så gick den direkt till Amerika, så att jag fick väldigt mycket för pengarna.
Mm.
Och nu är den tipptopp. Det är så skönt. Jag tycker inte om man ska inte lämna ifrån sig saker som är halvdana. Och sen har vi hyrt ut gården till någon som kan liksom sköta den.
Mm. Så ni är inte involverade?
Nej, inte annat än att Menhammar stuteri har ston där borta. Några stycken. Vi har väl ett 20-tal ston, tror jag. För det började ju med att de inte kunde skicka sperma på hängstar och sådär. En del av dem var inte fertila nog. Då ville man komma åt deras gener, så att de skickade över lite stormar bort. Och får då ta hem fölungarna när de är inom ett år. Så runt Lucia kommer alltid en 6-10 föl från Amerika.
Okay.
Ja, de kommer hit.
Uh-huh.
Det går bra.
Uh-huh.
Jättefint. Och en del av dem är så gamla stonar som får gå kvar där som pensionärer. Och det är där jag har lärt mig det här, att man har en menopausmänner för gamla ston.
Ja, ja.
Och de är lite annorlunda i USA, för där de tar inte bort ett häst om de inte kan resa på sig. Och så där. Så att jag tror att vi är lite djurvänligare kanske. Men så jag har lärt mig mycket av, men i alla fall så har jag lärt mig hur man skiljer på ston och föl. På ett lugnt och stilla sätt.
Ja, man.
Ja, när jag först kom till musik tyckte jag var så konstigt att alla ston i Amerika då på höstkanten hade så väldigt många föl. Och det var ju så att de plockade en annan föl om dagen bara i en grupp. Och då får de andra gå kvar i den här sociala samvaron som vi är vana vid. Och nu gör vi samma sak här, att vi delar in dem i grupper från början. När de först är det ett sto, och sen är det två, och sen är det 4 ston. De går tillsammans med sina föl, och så får de bara ungefär 10-12 ston. Men de där följs åt, och gruppen följs åt hela tiden tills de delas upp i hingsföl och stoföl. Och så de är socialt säkra och trygga. Det är jättelugnt, och det är inte sådär. Förut var det ju katastrof här. De skrek och hoppade ut genom fönsterrum och kunde och sånt där i förstallet. Att det är lugnt och harmoniskt.
Mm.
Det har jag lärt mig i Amerika. Det är otroligt fint.
Ja.
Så att vi har dem ute och så plockar vi in. Tar bort mammorna då. De är ju ganska trötta på sina föl. Så där de är uttjatade och fölen bryr sig inte om. För de leker i andra änden. Och så tar vi bort mamman.
Mm.
Och sätter henne någonstans en bit ifrån så att de inte hör varandra och skriker.
Hur lång tid har det gått då?
Nu har det... Ja, då är de 4 till 6 månader. Okay. 6 månader ungefär på hösten.
Mm. Just det.
Och det är lite olika då. De tidigt födda fölen kan ju vändas och vänjas fortare. De här grupperna håller ihop sen och det är ju helt otroligt. Alltså.
Ja.
Kan man släppa ihop och ängla upp med en annan. Och det är ju fascinerande att se liksom att det finns... Alltid en som tar bort befälet.
Okej.
Okay. Ja. Och det där och det. De andra bara.
Så hakar de på?
Ja, de bara hakar på och det hänger med. Och det är ju helt... Ja, det är fascinerande. Och sen så har jag också lärt mig att man ska hålla på med dem väldigt mycket. Så att de får en mänsklig kontakt. Och det gör vi. Vi har ju ute stallar här för unghästarna. De får vara hästar här på menar. De behöver inte stå instängda. Utan de är hästar ända tills de... Har körts in och även då nere på yttersta får de gå till som är drygt 2 år.
Mm.
Sen går de upp i stallarna och det går alldeles utmärkt.
Mm.
Och lugnt och fint är det så att det inte är något för förut. Jag kommer ihåg när vi jagade unghästar här. Man cyklade och jagade dem i foller och att de skulle... Det var ju rent livsfarligt både hästarna för människor. Men det var väl några som hade lite behov av att vara sådana här... Cowboys tror jag, men det var inget bra.
Nej.
Nej. Nej, nu så... Och ett slag så upptäckte vi att unghästarna de såg när man kom ut i hagarna. Och då stack de bara för de visste att antingen var det en spruta eller var det något obehagligt. Med tänderna eller något sånt där. Så att då var det dags att lära sig att man ska umgås med dem när det är trevliga förhållanden. När det är mat och så. Att,
just det.
Ja, de säger. Det är mycket som...
Små detaljer och...
Ja, så det är små detaljer man tycker är så enkelt. Men det är inte det alltid.
Nej.
Just och sen så måste man ju komma ihåg att de är individer och individuella. Så att en del är... Och jag tycker det är så fascinerande att se de här storna. För vi har ju en del ston som är lite sådär yrsiga. De är lite nervösa. Så då, de präglar ju sina föl med samma. För de står där och blåser. Och ungarna är ju samma sak naturligtvis.
Mm.
Så att kan man få det lugnt och fint. Och ett slag hade vi gamla... Ston som vi släppte in en grupp med föl med mammor som hade första fölet. Och det var ju också lite fantastiskt för en sån där gammal tant som tog över då och såg till att de gick hem ordentligt. Att det var inte något tjass. Det är skojigt. Det är
häftigt.
Fascinerande.
Ja. Arv och miljö.
Ja, det är bra.
Ja. Jag har förstått att du säger att vackert i Kentucky. Jag har förstått att du gillar det vackra största allmänhet och
ja,
estetik och
ja,
konst och
ja,
design också kanske.
Ja, då, ja.
Ja. Ja.
Jag har glädjen och det vet jag inte men jag har glädjen att få faktiskt inreda alla våra fartyg. Det har jag gjort i 50 år snart.
Mm.
Och för de som jobbar ombord för det är ju deras hem.
Mm.
Andra hem och de seglar kanske 3 månader och så är de hemma 3 månader och sådär så att det är ju väldigt viktigt att de känner att det är trivsamt och trevligt. Det behövs inte vara någon extra lyx, inga guldkranar och sånt där men det ska vara mysigt och stolarna ska vara sköna att sitta i. Jag brukar provsitta alla stolar som vi köper och allting sånt där så att man vet att, och att det finns en läslampa på lätt ställe och det är lite sådana här grejer och det är väldigt uppskattat faktiskt. Så att, och det har vi ju lärt oss också att om man möblera för grisar så får man en fler grisar, men gör man det snyggt och prydligt så är folk försiktiga.
Mm.
Jag nästan grät en gång för jag kom ombord på en båt och där hade de en plastpåse med en tidning i, som de tog fram. De hade dem på en hylla där folk i vanliga fall har sina kläder. Det var deras egen tidning, deras egen plastpåse. Så när de hade overaller på sig och sånt där så tog de den där plastpåsen och satte sig i möblerna. Så det är ju bra så att många av de här fina båtarna som är kanske 25-30 år gamla, du ser inte att det är använt. Det är väldigt roligt. Och att det är snygga, trevliga färger, att du inte får en chock när du går från ett ställe till en annan. Och där har jag ju blivit känd för det där, så att det är kul, och det är mitt sätt att umgås med besättningen. Mm. För ungefär så en vecka innan båten ska levereras så brukar jag åka ner och se att allting kommer på rätt ställe. Så man har då tittat ut på papper och sagt att den ska vara där och det ska vara där, och sen så kan man få. Och så köper jag mycket konst. Och det är ofta litografier, så det är fin konst. Och sätter, hänger upp. Och så får de vara med och välja till sina hytter. Och de är jätteduktiga på att välja rätt. Så jag säger, då får ni plocka med de här tavlorna. Så sätter ni in dem i hytten. Och så går jag och tittar på om det stämmer. Och det gör det. Och de har ju väldigt roligt. Och den där tavlan liknar den där som jag hade när jag var ute och seglade 1970, säger någon.
Okay.
Den liknade den. Ja, vad kul, så jag tar den då, så får hon den till sin hytt. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt.
Mm. Får du uppskattning?
Ja, det är uppskattning, och det är både och från båda hållen. Och jag tycker det är roligt, för att det är inte så lätt kanske att träffa chefen jämt och sådär. Men vi har kul, och man bär och man konkar och man grejar och man springer runt. Och så får man massa tips om man skulle kunna göra det istället. Ja, det, så att det är bra.
Mm. Ni har aldrig haft några passagerarbåtar?
Ja, vi var intrasslade i någon kryssningstrafik nere i Karibien. Och det var ju inte festligt faktiskt. Fick man ju lära sig mycket.
Mm.
Fick man lära besättningen. Man fick aldrig hälsa till frun som var med förra resan till exempel. Utan att de liksom. Det var ju ofta så här att det var olika, olika fruar. Och lite sådana där grejer. Men sen så lärde vi oss att det är bättre att forsla tyst last än sådana som gnäller. För det finns mycket gnällpipor, men jag tror att sådana här passagerare på kryssningsbåtar tror jag gnäller väldigt mycket.
Nej, de ligger högt upp.
Ja, jag vet inte. Så att det hoppade vi ur. Vi var inte med på det. Men vi deltog i det där, och det var ju nyttigt det också i och för sig.
Mm.
Jag har fått åka resa världen runt, och vi har byggt båtar vi byggde båtar i Sverige väldigt mycket, och sen så lades svenska varven ner. Och så flyttade vi till Japan, och sen flyttade vi till Korea ifrån Japan. Och nu bygger vi i Kina.
Ja.
Ja. Så att jag
så många har ni nu alltså?
Båtar, ja, drygt 40.
Okay.
Mm. Och sen så är vi ju med i olika konsortier, så att jag tror att det är 80 fartyg vi eller mer som vi basar över.
Just det.
Det är liksom olika konstellationer och så här. Men,
ja. Du är huvudägare i.
Ja, och mina barn, ja.
Mm.
Mm.
Du var nära att komma in på Konstfack.
Ja. Ja, jag hade faktiskt i princip ordnat det själv för att jag hade visat mina grejer där. Så jag hade nog kommit in, men jag fick inte för mamma och pappa, så att jag skulle ha en rejäl utbildning, så att jag fick börja. Jag började på Handelshögskolan.
Var de stänga?
Nej, mamma och pappa, nej, jag vet inte, de visste väl inte riktigt vad det var frågan om. Men så att de tyckte att Konstfack var, eller Handelshögskolan var toppen, men det tyckte inte jag. Jag vet absolut ingenting, jag hade ingen aning. Men om jag visste vad jag lärt mig nu, så skulle jag utan tvekan ha gått igenom det på en väldigt snabb tid. Men jag fick inga slutbetyg där. Jag gjorde vissa grejer som jag tyckte var väldigt roligt. Det var ju klart, men sen fick jag sådana här. Att tentorna började förfalla, för jag gifte mig och fick familj och sånt också. Jag tyckte inte det var så himla märkvärdigt om man stoppade in en burk och fick 5 eller 7. Men det har jag ju lärt mig att det är det faktiskt. Att det här, så att det, så ska jag ha fortfarande ett brev att jag är välkommen tillbaka. Jag hade någon rektor där till bordet någonstans på någon middag. Jag talade om det, han läknade betydligt, så att jag tror att Nej, det var roligt.
Mm.
Ja. Och sen håller jag på med mycket med välgörenhet och mycket såna här grejer. Så att,
vad är det för någonting?
Ja, allt möjligt, Stadsmissionen och.
Det var involverat i Sofiahemmet också på något sätt, va? Eller?
Ja, det är väl mer vi har. Och Karolinska har vi ju donerat såna här robotar till för operation. Och
just det.
Och det har ju blivit väldigt bra.
Mm. Vad är det som gör att du vill göra det?
Nej, men har man det bra själv, så vill man kunna.
Ja.
Vill man dela med sig, tycker jag. Mm. Så att det är bra. Och så är man för sjuka djur. Jag har varit med och startat någonting som heter Stockholms hästambulans. Som är till för alla sjuka och skadade hästar i Stockholmsområdet. Och det har blivit en stiftelse nu, så vi är inne på vår fjärde ambulans, tror jag. Och det är fantastiskt. Alltså folk tror att man får väldigt mycket på skatten, och de tror att man får åka hästambulans på skatten också. Men det kostar ju lite grann. Och vi säger att jag är fortfarande ordförande där, att vi ska hålla så låg taxa som möjligt, så att även en ridflicka som inte har så mycket pengar kan skicka sin häst med hästambulans.
Just det.
Och den har jour på Solvalander tävlingar på Täby, och de betalar för det. Och är det andra evenemang som på Globen som det var förut, och nu nya stadion där uppe, så får de betala för att han står där.
Just det.
Och sen så även såna här hästtävlingar med och så, för att den började med att det kom ut någon fältveterinär på gamla Täby. Eller så, vet han. Det var på den tiden man fick betalt för köttet.
Just det.
Så att det gällde, de stack. De avlivade hästen, så stack de när blodet sprutade på inför publiken. Alltså det där är ju inte särskilt kul att visa på sådana fotografier, och så någonting som vi håller på med. Som alltid talar så mycket pengar och sådär. Så att fick en vanmässan på Täby var med och konstruerade den första, som var en ombyggd Volvo lastbil. Med att det är lift och det är en rullmatta in. Så att man inte behöver släpa ombord, utan om de ligger ner så kan de få åka in. Och så är det madrasserade väggar om det är såna här kolikhästar till exempel. Eller hästar som behöver den delen. Och så finns det då en enkel röntgen och lite grejer. Och så är de i kontakt med djursjukhus då, kör in. Och denna person som tar hand om hästarna måste ju också bara kunna ta hand om en gråtande stallflicka. Mm. Till exempel. Och där är jourdygnet runt, och det kostar pengar, tyvärr. Mm. Men mycket, jätteviktigt. Och jag är väldigt glad att vissa av de här travbanorna, de hör av sig och vill låna ambulansen. Och då får de då på till exempel uppe i Årgäng, de här, den här underbara tävlingarna där inför mycket folk. Och de står de där, då vet man att det händer någonting, så tas djuret om hand med värdighet.
Mm.
Och slipper då dras ut av banan med, efter en traktor. Jag tycker det får inte bara så. Det här är ju, men då, medan vi har den stora ambulansen ute på vift, så måste vi ju ha ambulansverksamheten i Stockholm i alla fall. Och vi har en mindre ambulans hos en sån där släp som får göra. Men då måste man ju betala två löner under tiden. Och där är ju lite, men det går.
Mm.
Det går.
Och det står ni för, så att här?
Ja, det står vi för. Och vi får. Så jag måste skriva lite grann nu igen att folk får hjälpa till. Och lite gåvor och sådär.
Ja.
Ja. Och det är bra. Och de nya ambulanserna har vi kunnat. Det har varit lite privata intressen som du har kunnat betala dem. Så att det är jättefint. Fina bilar kostar 700 000 någonting med alla utrustning och så. Men jag tycker det är fint att det finns.
Mm.
Och polisen till exempel. De har inte uppgift att rädda hästar, utan att de ska få undan dem ur trafiken. Så att det är lite olika mål. Men polisen är ju jätteglada att det finns. Och det är ju numera förekommande otroligt mycket olyckor med hästbussar som välter och kör i diket. Och så att det gäller att man kan åka dit och ta hand om hästen som ligger i fordonet, eller få det på något sätt. Och så får man ringa till sin veterinär som alltid ihop, som Gunnar Nilsson. Han svarar lynet runt om det är någonting. Och så, sen var ett slag så hade vi rätt att kunna avliva hästar också, men det måste veterinär göra. Det vill vi inte ta på oss själva, men det kan gå så fel.
Mm.
Ja. Men det är viktigt att det finns, tycker jag.
Ja, verkligen. Ja. Ja, den här gränslösa kärleken som du har till
hästarna.
Ja. Vad var den första upplevelsen med häst?
Häst, ja. Det var väl när jag kom hit ut, då var jag ju 10 år ungefär.
Ja.
Och det är ju...
Sa det klick direkt?
Vem?
Sa det klick direkt?
Ja, men alltså, alla tjejer rider ju. Jag menar, jag är ju också hästtjej och har ju ridit också.
Mm.
Fast jag har redan barbackat på någon som heter Molby. Och Molby är mamma till Jerzy Fax mormors mor.
Wow.
Då för pappa hade, när vi kom hit ut så var det ju inte små traktorer och sånt där, utan att det var arbetshästar. Och han köpte några travarston som tydligen blev ganska bra. Och då så, den här mor, vi var ju helt underbar, och hon var sån där som en klocka, var hon, så hon gick i hagen hos den som skötte henne, och sen så åkte han flakvagn efter henne ner hit och jobba. Och det var ved och det var tö och det var allting som man kunde. Och då så betäcktes de där. Och så att alla de här våra födningar heter någonting med ungen. Trollungen, jänktungen och gullungen. Och de visar sig nu att de är anmödrar till en hel del bra hästar.
Mm.
Så det finns någon som är tabackhästar, tror jag, som heter någonting.
Okej. Okay, ja.
Och där är någon av våra.
Wow.
Bakom oss har Järvsefax förstås.
Ja.
Så jag gick ju länge under namnet Järvsefax mormor. Det var mormors mor. Ja, det är kul faktiskt. Att... Men det är ju, det är klart att han har fått, när man är 10 år har man fått vara med i stallet och vakta på föl och sånt där.
Ja.
Och sen kom jag ihåg det här att Bignon var ju lite krasslig på gamla dagar. Han fick ont i levern, tror jag. Så att det gav honom väldigt mycket socker. Jag vet inte varför, men... Men sen så sista gången han blev kallsvett och mådde dåligt, så då sa man att nu måste man nog kalla på veterinären. På den tiden så sövdes de då ut med kloroform då.
Mm.
Och det var ett himla surrigt i stallet, kom jag ihåg, och alla sprang runt och så där. Och ingen brydde sig om hästen, så jag satt i hans krubba och kliade honom i huvudet. Ända tills veterinären kom, då gick jag hem och så grät jag.
Ja, Bignon, vi kanske ska förklara för de som eventuellt inte vet vem det är. Det var en fantastisk häst på 40-talet.
Ja, just det. Han var ju ute i, dels var han i Berlin och tävlade. Och det var ju krig, va? Så att de ville inte släppa hem honom, tyskarna.
Nej.
Och då fanns det någon som heter, han var Jan Günther, han var utrikesminister. Och han levde loppan, och till slut så kom han ombord, alltså hästen ombord på en tåg till Sverige. Det var enda gången den svenska björnen röt till ordentligt under kriget, tror jag.
Okej. Okay. För Bignons.
Det var jag för Bignons kurs, han skulle hem till Sverige. Och sen så var han i Norge och tävlade. Då var ju Norge ockuperat av tyskarna. Och pappa fick faktiskt, han fick inte åka till Berlin för min farmor, men han fick åka till Norge för farmor.
Ja.
Vuxen man. Så han var där, det var 43 eller något där. Och då började hästen med en 40 meters galopp. Och det var någon uniformerad tysk där som stod där och tittade ner på pappa och sa, Leidersson. Ja, vi ska väl se, så kära far då. Och sen så vann vi hästen överlägset med och det är den här klassiska bilden när han har alla benen i vädret på en gång. Ja, jag har den ute i hallen. Det är fantastiskt.
Ja.
Med den tiden.
Det är loggan till både
loggan till oss,
och Solvalla.
Ja, jag tror det.
Och
de där, det är ju helt otroligt, för den där tidens kameror var ju inte så himla bra, va? Men den är han inte på marken med någon.
Nej, den är magisk.
Det är magiskt. Och sen så det mest intressanta var, tycker jag, att man fick ju inte, det var ju ockuperat i Norge då. De hade ju dåligt med bensin och sådär. Så folk vandrade upp till travbanan. 24 000. Var på mars, och det har norrmännen berättat, för att det var något, det var magiskt också, så de, när alla gick dit och tittade. Och de fick, man fick inte ha några nationalitetsflaggor, ingenting sånt. Men Bignon kom ut med en blå och gul surke.
Okej.
Okay. Ja.
Wow.
Det kunde man inte säga något om, även om våra färger var grönt och brunt. Och Gösta Nordin, så han blev ju nästan helgommad borta. Och min pappa skänkte pengarna som hästen sprang in, det var inte särskilt mycket, tror jag, 40-50 000 kronor, men skänktes till någon form till änkor efter sådana, inte norska sjömän som hade blivit torpederade av tyskarna.
Ja.
Så det var ju bra, så att Bignons tavla hänger numera på norska ambassaden i Stockholm, för jag var där.
Okay.
Och så hade jag med den, för jag tyckte det var kul.
Ja.
Och berättade det för.
Snyggt.
Man glömmer för fort.
Ja.
Mm.
Vad var det med Bignon?
Han var charmig. Han var liksom fyra vita ben. Man, precis allt man inte skulle ha, för man skulle bara ha en hållbar häst. Och sen så hade han ögon som var otroliga. Han var ganska mycket vitt i ögonen när han tittade. Och han var hemskt snäll. Han Han gick här nere, det är två hagar nu, men en stor hagar han hade. Gick han ner så, och så gick han titta på sina stormar nere, och sen gick han upp diagonalt och trampade den väg i, och så gick han och morrade på sin antagonist som hette Bembo McElvin på den tiden, en stor svart häst från Amerika som var, som vi kallade för Bombas, som var avelshingst också.
Mm.
Där. Och där gick han fram och tillbaka hela dagarna. Och så han är begravd där uppe på kullen.
Just det, just det.
Mm.
Om du ska sätta ord på vad det är som gör den där gränslösa kärleken till hästarna.
Jag vet inte. Om jag säger så här att jag fick en sköldpadda ifrån en av kaptenerna ombord. Han hade lovat mig en sköldpadda och han kom ihåg det sista kvällen i Aruba. Så han sprang i land och knyckte en sköldpadda ifrån polismästaren i Aruba som hade massor med sköldpaddor i sin trädgård. Och den kom ju då som i karantän till med en båt till Sverige, och jag hade honom i nästan 20 år. Och den där paddan, han bodde hos mig och var min veckaklocka på morgonen när det blev ljus. Han låg under sängen och så började han trampa så där när det började ljusna. Och jag tyckte så mycket om den där paddan också, för jag fick inte ha hund i stan. Men ja, jag vet inte, jag har väl varit djurgalen jämt.
Mm.
Och just hästar är ju fantastiska.
Ja.
Så hade vi ju de här fina stona. Vi hade ju två derbysegrarinnor, tror jag. En hette Rosinella. Hon var helt otrolig. Snäll. Hon blev avsparkad av benet utav en av de där kallbloden, tyvärr. Okay. Hon bara smällde.
Ja.
Så det var inget bra. Men annars så har det gått bra. Så att det var
det första derby?
Ja, det var Rosinella var väl derbyvinnare och Miskobar var väl 37 eller något sånt där. Så pappa började med hästar.
Mm.
Ungefär samtidigt som rederiet, tror jag. Och de var roliga, mamma och han var ju alltid på Solvalla. Det var ju de här storhetstid då på när Lindstedt och de höll på här. Ja, vi hade ju privatstall där ute. Och jag hade ju glädjen att få åka ut till Solvalla var och varannan dag när jag var ledig från skolan och sitta och köra häst.
Okay.
Ja. Och det var ju helt otroligt. Jag kunde, på den tiden kunde jag sälla på en häst. Det var inga problem, du vet, det här. Så där, nu gör jag sådana quick hitch och sånt där. Men, ja. Så att det kommer jag inte ihåg när jag var jung. Men det är ju, alltså jag bodde ju i stallet nästan på stallbacken på Solvalla. Så mig är ju Solvalla väldigt kärt, och jag är så ledsen att det kommer idéer om att den ska eventuellt flytta. Man får inte glömma bort historien.
Nej.
Nej.
Vad känner du när du är på Solvalla en vardag tävlingskväll?
Det är ju likadant överallt. Va? Det är ju tokigt. Det är ju så bra tv-program och det är ju tvegat det där. Att man... Men jag var ju faktiskt ordförande på Solvalla ett par år också. Så att innan jag föll för åldersstrecket. Och det var ju jättekul, alltså. Det kändes underbart. Det finns mycket att göra. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra där. Jag tror det verkar som om du har vänt lite grann. Alltså om du är på gång någonting. Tycker jag. Vi får se.
Mm. Ja, för det är många som har, som du säger, har idéer om att det vore bäst och börja om någon annanstans.
Ja, varför det då? Det är ju en fantastisk anläggning och det är ju vackert och det är ju allting. Sen att det är en tävlingsanläggning, det är inte mycket att göra åt. Och det kanske är bra.
Mm.
Och alla kan ju ha just några gårdar ut. Men att de säger att det ska kosta 2 miljoner kronor att göra en ny anläggning, då har de glömt att räkna vad marken kostar. Det är lite dåligt. Men...
Hur tänker du då? Alltså...
Nej, det stod någonstans i någon sån där att det skulle bara kosta 2 miljoner att göra en ny anläggning, bana och stallar och sånt här. Men det har de glömt att tala om att det kostar att köpa ny mark.
Mm.
Ja. Så det... Vi får väl se.
Mm. Du vill ha Valla kvar?
Ja, jag vill nog gärna ha det. Mm. Jag tycker nog att man ska... Jag är inte bakåtsträvare på något sätt, men jag tror att det finns så väldigt mycket i det området. Som... Det är ju världens vackraste trollbana, tycker jag.
Mm.
Ja. Faktiskt.
Mm.
Inga bilar på inneplan, ingenting. Det är ju inte klokt. Var och en gör så mycket de kan. Vi får se.
Det vackra i dig igen, helt enkelt.
Vem?
Där har du det vackra, alltså det estetiska i dig.
Ja, just det. Ja, det är skojigt.
Vem vinner Elitloppet i år, tror du?
Jag vet inte.
Nej.
vet inte alls. Det vore kul om det var en svenska som använde den. Men fransman antagligen.
Mm.
Ja. Det var bra. Tänkte synd att vi inte fick den här ormen. Bonde Inger.
Ja, det hade varit något.
Ja. Men.
Du är imponerad av honom som alla andra.
Mm. Fantastiskt.
Mm. Var du nere i Paris i år?
Jag var nere på
Sydamerika.
Ja, mm. Bäst att passa på att rida på den här framgångssagan efter. Där hade jag.
Vilket är det främsta elitlopp som du har sett av alla, skulle du säga? Om vi tar bort dina vinnare, eller din vinnare.
Ja, får jag säga att jag tyckte det var väldigt fint med när från med bara vann. Det kan jag inte hjälpa till.
Nej, nej.
Det är helt otroligt.
Har du någon annan favorit sådär genom åren?
Det finns så många. De alla. Alla är ju bäst och den, just den dem. Ja, man vet hur mycket. Det man måste ha tur också. Det är ju inte bara skicklighet, men man måste ha tur också. Man kommer med det. Det var så kul just det här att jag visste att Fromme Bava hade gjort något otroligt träningsjobb.
Okay.
De dag innan tror jag. Mm. Tänkte det var ju lugnt och då klart han vinner. Så jag det var inte en dugg orolig.
Okay.
Det var ungefär nästan som när vi var på Meadowlands då när Super Nice skulle vinna med Annabelle. Och det var det, hon skulle bara göra det. Jag råkade dessutom ha två eller tre andra hästar som gjorde bra ifrån sig. Oaks kval och grejer och sånt där. Och det var en massa svenskar som satt där på restaurangen. Och vi gick ju, sprang ju ner till vinnarcirkeln varje gång förstås. Och då sa hon så att det himla rännande var. Så det var precis kolång då när hon skulle starta. För vi tyckte vi hade haft så roligt hela dagen. Så att det går det så går det och går det inte så. Men hon vann ju.
Mm.
Det var ju helt otroligt. Det var också
Marie Hjelmell som tvååring då. Ja,
ja just det. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Så det har haft väldigt mycket roligt utav de här hästarna. Och det är så att man ser alltid fram till någonting. Jag måste säga att det har hjälpt mig också. För min man vårdades hemma här i 12 år innan han gick bort. Och det var inte roligt. Det var liksom sån här första världskrigets slagfält här med mycket apparater och grejer. Mm. Och sen så. Så det är min yngste son blev dålig och gick bort också någonstans i den här vevan.
Oj då.
Ja, och det var. Och jag sa, hade jag inte haft hästarna så hade jag inte suttit här idag. Det hade jag inte, för att det hela tiden liksom man kunde titta på någonting att imorgon är det lopp där. Eller, det låter futtigt, det låter fånigt. Men det var väldigt viktigt att. Jag vet, jag lärde de här medpatienterna på. På Karolinska när vi satt, bodde ju där på min yngste son då, han var dålig. Jag gick alltid ut och tittade på det, var 10:30 var det någonting på tv då med lopp där. Och vi satt, så fick ett litet gäng med mig där, för vi satt och hejade på dem där. Mitt i allt elände, det var på radion på hemmet, så det var inte särskilt kul plats. Men allting går.
Ja, man förstår ständigt att de betyder mycket för dig.
Ja, de gör det.
Vad dog han av, din son?
Cancer.
Okay.
Ja.
Hur gammal var han?
26 bara, så att han var kärnfrisk. Han hade ju gjort lumpen i helikoptertjänst och så. Bara, ja, det är så. Ja, det var inget kul.
Nej.
Det var inget kul. Det är svårt att förstå. Det är svårt att man säger varför och sådär, men det får man aldrig svar på.
Nej.
För det är det bästa situationen.
Ja.
Och det finns faktiskt en stiftelse i hans namn som delar ut mycket pengar till unga människor.
Okej.
Och hjälp till sjuka och så här. Och väldigt fint. Faktiskt så att,
Jo, ska vi ta lite grann med det här med din fascinerande namngivning också. Det har du blivit känd för.
Ja.
Och vi har många bevis.
Ja, det är kul. Det är otroligt att jag blir så arg.
Sitter du fortfarande? Och...
Jag sitter fortfarande med. Men jag har redan börjat i år faktiskt. Men jag brukar vi vänta och ge dem namn till på hösten. Men i år har jag redan börjat. Och det...
Du kan inte hålla dig?
Nej, jag kan inte hålla mig. Det är tredje gången vi är inne på benen, jag tror, efter att pappa gick bort. För att när han gick bort var 70 och då var det, hade vi döpt dem på B. Och sen är det bara att glömma vad X, Y och Z. Det går ju inte. Och det går ju inte så att vi vänner i V. Så jag tror att tredje eller fjärde gången på B i år igen.
Då blir det knepigare och knepigare borde det bli.
Ja, det måste, man går ju liksom och jag, det är sällan jag tar något i samma namn jag har tagit. Undine tyckte jag var så vackert namn. Så
ja.
Det blev Undine i år igen då. Det var, när hon var ju bästa tvååring förra året.
Just det.
Ja. Eller två år stod i alla fall. Mm. Men ja, så det är bara att skriva upp namn och så vet man inte vad man har lagt lappar. Men det är roligt. Det är roligt. Ibland så, jag vet den där årgången är där, den står i våran broschyr och där står det en som heter Hashmani och Hashmani är någonting som man inte pratar om så mycket va? Där lite grann och den vaknade en morgon och tänkte att den ska heta någonting bad, another way to pay.
Ja.
Det är väl bra. Nej men det är några sådana här grejer som man inte tycker är roliga. Jag vet att vi hade på H så skulle vi, det är bara ett stor som... Och mamman heter Ain't That Love. Och det blir Hillary Clinton förstås.
Ja, just det.
Så det blir jätteroligt. Hon har ju då kommit tillbaka nu som mamma till den här Alfa Yngsel, vad heter den? Tror jag. Och det är ju ganska roligt.
Mm. Just det.
Ja, det är mycket. Det är sånt där som det bara blir så ibland. Och
ja.
Jag hade ett slag så skulle jag döpa den på svenska. Tänkte jag. Så döpte jag. Vi hade Play Around. Och hela den. För jag döper alltid väldigt... Efter mammorna, för att det är mitt sätt att komma ihåg vem de är efter. Mm. Slipper man slå i de här apparaterna hela tiden.
Ja.
Och då så stöpte jag inte Tafatt. Men så det var Tafatt som står där borta. Så det var inte roligt.
Det blev fel
roligt.
Till slut.
Ja.
Har du något som du är extra, extra nöjd med?
Ja, för de är ju väldigt bra.
Det får man säga.
Ja, och sen så får vi se. Sen blir det... Det är lite konstigt det där att många namn blir ju väldigt bra då när de har börjat vinna. Och jag brukar säga, jag skojar med folk och säga att även om de inte är schyssta hästarna eller helt stygga så blir de alltid väldigt vackra i vinnarcirkeln, säger jag. Det gör de. Men ja, det är svårt vi har. Energetik är också från Playerons linje.
Just det.
Ja. Ja.
Vi är tacksamma att ni inte har kennelnamn i alla fall. För det...
det tycker jag är svårt. Min dotter hade ju det då.
Ja, och för de blir så otroligt svårt att hålla reda på dem.
Ja, det blir det. Men de blir ju alltid tilltalade med förnamn.
Ja.
Det är ju... Nej, det har jag inte. Det är menlösa. Det går inte bra. Så att vi har... Men det är jättekul och man blir anbebildad.
Mm.
Mm. Mm.
Håller huvudet i trim. Mm.
Ja, vi har ju Jungle Queen. Det var en mamma då med Duenas linje. Där. Och det var ju då när man borde ha ihop jättebra på namn. Och
okay.
Det roligt. Vi hade ju väldigt kul på det sättet. Så jag fick lära mig att döpa hans första avkomma här ute. Han hade ju filé av sol här ute. Och så fick hon ett sto efter Smoking Yankee. Så det blir Smoked Salmon förstås.
Just det.
Tyckte jag var roligt. Sen började jag ju liksom... För jag fick ju börja döpa hästar tidigt. När vi kom hit. Men jag tycker att sådana här Princess Sweet och sånt här var svårt för.
Säg inte så mycket.
Jag säger inte så mycket. Det var någon som döpte. Jag hade en som heter Fragancia. Nu är det vackert. Jag övertog där och så här. Den döptes om till Miss Queen. Att begon så här fick. Så köpte den samma ägare och köpte en hingst också. Så fick Miss The King, det tycker jag. Ja, man ska... Om smak och tycke ska man inte diskutera. Men roligt. Nej, men det är skojigt. Jag menar, vi har Between Us till exempel. Och då heter det en som heter Ontrons.
Just det.
Och sen har du liksom en som heter Quarrel. Och det är ju kul. Så det är väldigt roligt. Och blev jag duktig på geografi och sånt där. Min geografilärare sa att flickor, ni behöver inte bekymra er om Afrika. Det finns inga gränser som håller. Det liksom är så här. Så jag har lärt mig väldigt mycket just med den här Jungle Queen. Hon fick en tennishäst som heter Amanda C. Amanda C var tennisdrottning i Sydafrika. Amanda Kreutzer hette hon.
Okej.
Amanda C är då mamma till den här Juliet som tydligen var någon tennisspelare. Han var från Zanzibar eller från någon Senegalen och sånt där. Han spelade i Frankrike, så det blev ett. Och sen har det blivit mycket av de här olika namnen, så det är roligt. Mix Double, så.
Just det.
Mm. Ja, det så man lär sig. Man lär sig.
Vi säger mer.
Men det är lite, det är liksom, det är lite med blandade känslor att ta med andra, för att man har en press på sig, man ska vara lite rolig också.
Ja, du har byggt upp
lite grann sådär. Ja, så det är mitt eget fel. Ja. Jag sotar för det då, men jag tycker det är roligt att vi har. Jag vet att vår veterinär Johan, han är väldigt inte, han fick döpa en häst på M. Och det är efter Gift från hemmet. Och det är Manna.
Ja, just det.
Manna, det var ju bra.
Fantastiskt.
Ja. Och ibland är jag inte så särskilt snäll, för jag döpte någon häst lite kokos här, att den heter Mondo. Det blev inget klar med det. Mondo.
Vad gör du annars? Har du några andra göromål?
Ja, jag sitter i en väldigt bunker, många av våra styrelser, nästan alla. Och sen har jag ju, så är jag i Beridna högvakten bland annat. Det är det enda egentligen jag har kvar av de här yttre historierna som jag har varit med. Och jag är ju pensionär sedan många år, men det är jag inte, för jag jobbar ju alltså på kontoret också. Mm. Så att jag, och så har jag det här, så det finns, det räcker till att göra.
Mm. Fritidsintressen som, förutom hästar, var...
Ja, musik.
Musik, ja.
Kan vi gå på operan ikväll och titta på Falstaff. Mm. Och imorgon ska vi på konserthuset och lyssna till operapärlor.
Wow.
Ja, det är underbart. Och...
Är det opera som du...
Ja, väldigt klassisk musik, tycker jag.
Vad gör det med dig när du...
Nej, jag tycker det är underbart, det är lugnande. Tycker jag, det är fantastiskt. Nej, jag har inte... Så att vi är mycket med någonting som donationsfonden, som är en sån här fond som man kan betala till när man är på, vill gå på operan, och då har de lite kassa, så att om de vill bjuda in någon stjärna eller något sånt där, så kan de kosta på dem fina hotellrum till exempel, eller godmiddag eller något sånt där. Så det är ganska kul. Träffar en massa roliga människor. Och ja. Och sen var jag ju 19 år var jag i avelsföreningen.
Ja.
Och samma gång satt jag på Solvalla som styrelse. Då var det snorigt, men det var roligt. Så jag var tvungen att gå på Solvalla varje vecka. Det var ju, det gör man ju inte. Jag har lite svårt för den här expresstävlingarna, jag tycker. Jag har suttit tillräckligt många gånger och heja på den här traktorn som kommer i sista kurvan. Det tycker jag inte är roligt.
Nej. Jag kan bara instämma.
Ja, det, visst är det konstigt?
Ja, det är ju att Sveriges största...
Jag kan inte läsa ett program en gång. För ena sidan så står det lopp tre och sen är det något annat. Det är väldigt underligt.
Sveriges nationalarena inte kan få ha egen tävlingskväll.
Jag vet inte om de spelar så mycket bättre än jag kanske gör.
Vad önskar du mer av, eller mest av, travåret 2016?
Ja, det är alltid roligt. Det är ju jättekul när det går bra för dem. Jag älskar den här Timbal till exempel, som vann 14 gånger nu. Han var det 2 igen i år här.
Mm. Robert Dice.
Mm.
Är det något speciellt annars du ser fram emot?
Ja, det är derbystot och så förstås.
Mm.
Och så hade vi väldigt bra 3-åringar, så kan ju, har vi tur så kommer det någon med i derbyt också.
Mm.
Hata kval, det värsta jag vet.
Okay.
Det värsta jag vet. En av de värsta grejerna var väl förra kriteriet. Det gick ju så dåligt för alla hästarna. Det var galopp i mål och galopp före mål.
Just
det. Det var katastrof, tycker jag. Det var hemskt. Men det är sånt som händer och det får man lära sig.
Jag minns du berättade någon gång om From Above's derbykval, att det var bland det jobbigaste du har upplevt.
Ja, det var nog. Men när han väl kom i derbyt, så tyckte jag inte det var så märkligt. Nej. När han väl har kommit in i loppet så...
Var du i alla fall med där?
Då är man där, ja. Ja. Så att det... Är det roligt, och vi får se. Har vi lite tur så får vi väl någon bra häst i Amerika också. Så här är de ju... Före den 15:e så är de ju alltid jättebra.
Mm.
Då ska det betalas alla.
Ja, just det.
Alla stake payments.
Mm, 15.
15 mars.
Ja.
Mm.
Hur många har ni som kan vara aktuella?
Ja, bara. Ja, bara 2-3. Jag tränar 2-3 gånger en 200.
Mm.
Borta. Men, okay. Mm. Nej, det är ju, det kostar ju också. Det smakar inte bara så att. Det får vara lite rim och reson i det hela, men. Ja, det är mycket man vill göra. Mm. Väldigt roligt. Ja.
Har vi glömt något
Vet jag inte. Jag funderade på, vi har fått så mycket förfrågningar i år om att frysa sperma för hingstar.
Ja, okej.
Och vi har Ridley Express och så Magic.
Magic Tonight.
Ja, Tonight och några andra som vi liksom hjälper till dem med. Och då har det gått jättebra, så att jag funderat på om jag skulle byta namn till Fryshuset.
Ja, det kanske jag funderar över.
Ja. Nej.
Jag brukar avsluta de här programmen med att folk får rekommendera någonting. Men nu har jag missat att informera dig om det. Kan du ta någonting spontant som du vill tipsa folk om?
Att stötta eller att...
Ja, rekommendera någonting i livet överhuvudtaget.
Ja, jag tycker att det här är fantastiskt med de här andelshästerierna. När man kan vara 6000 delägare som i Trollkompaniet. Det är otroligt och alla är så engagerade, och jag har träffat damer på Solvalla som säger att de har fått ett nytt liv för att de gör som jag. De lever för nästa start. Och så jag skjutsade hem någon gång som bodde i närheten av Solvalla, för hon var där jämt. Jag frågade om hon bodde långt ifrån och så. Då slapp hon åka buss i alla fall ett par timmar. Så att,
ja.
Ja, det är ju jättekul om man tycker, för att
bredda.
Det har ju blivit så himla dyrt att ha häst i träning, så det blir ju så att det är många delägare, och de här lite mindre konsorterna är också jätteroligt när man är några som känner varandra och är med.
Fler andelshästar helt enkelt.
Ja, men att tänka på att det finns, det är ju väldigt roligt. Och vi äger några hästar under namnet Sista Sucken, Stall Sista Sucken. Och det är alltså Tore som du såg här, och sen så, för han har haft problem med hjärtat, och sen har vi gått för regn ner. Man tränar och så jag då med min hjärnblödning här. Vi satt på någon där auktion och köpte gipsbrodda för 30 000. Vet du, hon var jättebra mamma. Fler miljonärska och allting och sånt där. Och så from above, och så ropade in henne för 30 000. Men det märkte vi ju efteråt. Hon var ju så ilsken så att det var ingen som hade vågat. Vi hade inte tittat på henne än innan.
Nej, okej.
Okay. Så vi fick ta ut henne. Vi tog ut henne hit och fick henne lite lugn. Det var någon tjej i stallet som fick hålla på och pjolta. Men hon hade inget förtroende för människor alls. Det var ju rädsla.
Ja.
Men hon är nog bättre. Och första gången hon startade så slet hon sig tydligen efter. Och gick och landade i en sopcontainer. Och hade kvaddat Tino Erlings fina bil på stallbacken. Och sen lyckade hon la sig i en sopcontainer där borta. Och sen andra gången så höll hon på att kväva sig, tror jag. Och då trodde Tora att hon hade dött, men det hade hon inte. Utan det var ju Hågstad där han la ner henne då.
Okay.
Så att hon reste på sig sen. Det var ju skönt att få Men nu har hon hållit sig skinnet. Så att...
Ja, då har vi det där med den mänskliga kontakten från början.
Ja, jag tror att det är viktigt. Ja, jag vet inte alls. Det kan ju ha hänt saker. Det vet man ju inte på studieriet. Det är roligt om det går att vända på det.
Okay.
Ja.
Ja, men vad roligt att du ville vara med. Tack så hemskt mycket.
Det var skojigt. Hoppas jag kan göra nytta för att folk tycker det är roligt det här med hästar. För det är inte bara spel, utan att det är väldigt mycket kärlek och väldigt mycket drömmar och väldigt mycket besvikelser. Det får man också lära sig att ta. Jag skäms liksom att jag var på dåligt humör då förra kriteriet när det hade gått så himla dåligt. Och så skulle jag då ge priset till den som vann. Och jag har en känsla av att det blev lite så här har du.
Så.
Jag inte var särskilt. Jag var inte särskilt.
Är du dålig förlorare? Liksom?
Vadå?
Är du dålig förlorare?
Nej, egentligen inte. Men jag var jättebesviken faktiskt. Ja. Det var jag. Och det håller jag. Det talar jag gärna om. För att det var så fel allting det vart.
Ja.
Ni kan hoppa precis föremål igen. Bara sånt där händer inte. Just. Men sen så vann en av mina uppfödningar. Jag vann den här. Jag heter från Diamantstort. Så jag tog du fickan för att ha det som hederspris från mig till uppfödaren för att vinna den i finalen.
Jag kunde bara prata.
Så jag tog den för sina sidan. Det var roligt.
Ja, det är väl sammanfattar väl transporten, att det är upp och ner.
Ja.
Och glädje och sorg.
Jo, det är ju det.
Ja. Ja. Tack snälla.
Tack själv, det var jättekul. Thank you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.